Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 692. Det är onsdag den 3 december. Klockan är 2:50. Gina Lindberg i Washington. Hej!
Hej, god morgon från ett soligt Washington. Solig dag, isregn igår kan jag rapportera.
Ja, det skiftar snabbt i huvudstaden.
Det otäckaste väder som finns, ja. När det regnar is.
Ja. Mm. Simon Isaksson i Austin, hej!
Hallå, hallå, tjena.
Hur är läget?
Men det är bra. Igår var det nollgradigt när jag vaknade. Idag är det lite varmare. Sen i helgen ska det bli sol igen. Mm. Texas.
Hörrni, idag ska vi prata om huruvida USA har begått krigsbrott eller inte med sina attacker mot båtar utanför Venezuelas kust. Vi ska också prata om de extremt hårda skärpningarna av invandringspolitiken som Trump just nu genomför. Men vi ska börja med något annat. För det är ju den här tiden på året.
I'm working like my ass.
I know.
Christmas stuff that, you know, who gives a f*** about Christmas stuff and decoration, but I need to do it, right?
Gina, vi minns ju alla den här plågade kvinnan.
Verkligen, och nu har hon gjort det igen.
Ja, alltså det var ju Melania Trump som det här samtalet med hennes assistent spelades ju in. Det var från förra gången Melania och Donald Trump bodde i Vita huset. Nu var hon alltså tvungen att julpynta igen häromdagen.
Det är ju en mångårig tradition det här att the first lady ska ansvara för julpyntet och att det är en stor grej varje år med planering som pågår i månader och sen ska det visas upp. Och det avslöjades ju i den här tidigare inspelningen att Melania Trump, hon älskar inte det här uppdraget. Vem bryr sig om Christmas stuff and decorations? Hon är klart frustrerad, men nu har hon gjort det igen och visat upp årets pynt. Och det var väl ganska traditionellt i år. Mycket kransar med stora röda sammetsrosetter. Det var ett 60 kilos pepparkakshus i form av Vita huset. Det var mycket fokus på leksaker och spel. Det var dominobrickor och glittriga spelpjäser och ett porträtt av hennes make Donald med bister min gjort av legobitar. Hon har samarbetat med sin särskilda stylist R.V. Pierre för årets pynt enligt Vita huset.
Mm. Du Simon, årets julpynt är ju ganska sparsamt tilltaget. Jag läste att det bara är 51 julgranar. Biden toppade till exempel med 99 något år. Vanligtvis har man mellan så där 70 och 90 tydligen i snitt. I år alltså 51. Jag undrar, är det mindre julpynt i år för att Melania hatar att julpynta?
Alltså för att vara en som inte gillar att julpynta, och jag kan identifiera mig ändå med Melania här på något sätt, att det känns som att det är tidskrävande och sen är det uppe med så kort stund och sen ska man städa ner allting igen. Kanske inte hon som städar ner det. Men i alla fall för att inte gilla det så har hon gjort ett imponerande jobb med att få upp 51 julgranar ändå, måste jag säga. Temat för i år, det heter också då Home is where the heart is. Och jag tänker att det kanske inte passar in med allt för många julgranar då heller i ett hemtrevligt tema, så att det blir liksom overkligt på något sätt. Jag tycker att särskilt de här små blå inslagen som finns med i vissa av de här julgranarna som jag sett, att det är en ganska skön känsla hon ändå fått till då, med tanke på att hon ändå inte gillar det.
Mm. Och Gina, Östra Flygen, där de här blodröda julgranarna som fick så mycket kritik där de stod, den är ju ändå riven.
Precis, den är riven, och det gör ju att det är betydligt mindre plats i år för julpyntet, för den finns helt enkelt inte kvar.
Mm, men du, detta är ju någonting som inte bara vi på USA-podden tycker mycket om att prata om, utan det här är ju någonting som alltså designskribenter i tidningarna också recenserar. Vad har den fått för mottagande årets juldekorationer?
Absolut, alla stora medier har visat bilder på pyntet och uppmärksammat detta, men det har inte varit någon stor debatt som den där gången när hon hade de där blodröda kala grenarna och Handmaid's Tale-liknande tema. Utan den här gången har hon ju kört på mer säkra kort, inte så avantgard kanske, utan mer klassisk look. Utan istället så är det, vad jag har sett, mest de här pyntet som handlar om Donald Trump som har fått mest uppmärksamhet. Dels det här legoporträttet på honom, men också att hans officiella porträtt, det hängde tidigare i östra flygeln i korridoren där, och nu har det bytt plats på grund av att de då har rivit hela den delen av byggnaden. Och de har flyttat porträttet. Han har valt som sitt officiella porträtt den här bilden med knuten näve och blod som rinner på kinden efter mordförsöket i Pennsylvania. Och nu har det porträttet fått en lite sådär julig inramning med röda julblommor framför. Så att Donald Trump stal väl uppmärksamheten i år när det gäller julpyntet.
Mm. Detta skulle vi ju kunna ägna hela podden åt, men det gör vi inte, för detta är ju framförallt en podd om politik. Så vi går över till båtattackerna utanför Venezuelas kust som de senaste dagarna återigen har skapat rubriker. Det handlar om attacker som genomfördes den 2 september, alltså den allra första utav den här attacken, när det sägs att alla 11 ombord dödades. Gina, Washington Post publicerade i helgen nya uppgifter om den här attacken. Detta fick väldigt stor uppmärksamhet. Vad handlade det om?
Precis, det handlar alltså om att USA har ju genomfört flera attacker, ett 20-tal attacker mot båtar utanför Venezuelas kust för att slå ut det man hävdar är knarksmuggling. Och det här som nu har fått stora rubriker, det handlar om en attack i början av september, 2 september, när USA genomförde det som kallas en dubbelattack. Och de här uppgifterna kommer från Washington Post. Först slog man till mot en båt som man då hävdade var en knarkbåt. Och sen när röken lagt sig efter den där attacken och man kunde skicka upp drönare för att se hur stora effekterna hade blivit, då såg man på drönarbilder att det var två överlevande i vattnet som höll sig fast vid vrakdelarna. Och då slog amerikansk militär till igen, även mot dem, och dödade de här två överlevarna. Enligt Washington Post rapportering så var det här på order av Pete Hegseth. Och det här säger ju flera juridiska bedömare är ett brott, potentiellt brott mot amerikanska militära regler. Alltså man dödar inte obeväpnade överlevare, det skulle kunna vara ett krigsbrott, säger kritikerna. Så att det nya som har kommit fram i Washington Post-artikeln är alltså att det skulle ha varit en dubbelattack, och efter det har Vita huset bekräftat att det var en dubbelbombning som ägde rum, men Vita huset menar ju att man inte gjort något fel eller något olagligt.
Mm, precis, och i måndag så läste ju Caroline Levitt, då presssekreteraren i Vita huset, upp ett meddelande från Vita huset-administrationen att krigsminister Pete Hegseth hade gett befälhavaren här, Admiral Bradley, i uppgift att utföra den här attacken, och vi kan lyssna på vad hon sa.
President Trump and Secretary Hegseth have made it clear that presidentially designated narco-terrorist groups are subject to lethal targeting in accordance with the laws of war. With respect to the strikes in question on September 2nd, Secretary Hegseth authorized Admiral Bradley to conduct these kinetic strikes. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was destroyed and the threat to the United States of America was eliminated.
Ja, det var alltså befälhavaren för operationen, amiral Bradley, som gav order både om den första och den andra attacken. Och han gjorde det alltså inom ramen för sin befogenhet, sa Caroline Levitt. Simon, man undrar ju, slänger Vita huset den här amiralen under bussen här?
Ja, det får vi väl se hur det här hela slutar sen, men från början så har det varit lite känslan av att olika människor ska slängas under bussen. Alltså i början när Trump fick frågor om det här kring Thanksgiving-ledigheten i helgen här, då verkade det först som att man kunde uppfatta det som att det var Pete Hegseth då, försvars- eller krigsministern, som slängdes under bussen när Trump la över allt ansvar på honom och sa att han inte kände till det här och inte hade velat ha någon andra attack. Men de senaste dagarna så är det ju mer Hegseth som har varit noga att påpeka nu då att det är admiral Bradley som fattat det här beslutet, men att Hegseth väldigt tydligt också då säger att han står bakom Bradley och att han har hans fulla stöd och sådär. Så det gör ju på något sätt två saker. För det första så inför supporterna så visar en enighet att ledarskiktet står bakom militären och att det handlar om någon form av tillit och respekt från Hegseths sida. Men det är ju klart att det också samtidigt framhäver Bradleys roll i det hela, och då minskar också på något sätt Hegseths ansvar ifall det skulle bli en stor skandal och tal om avgångskrav eller kanske till och med någonting som hamnar i någon form av rättegång. Och Hegseth, han berättade också igår då i Vita huset när hela administrationen satt tillsammans med pressen att han var med och såg den här första missilbeskjutningen av båten. Men att han var upptagen och hade annat att göra, så att han gick därifrån innan krigsdimman, som man sa, innan den hade lagt sig. Och då såg han aldrig vad som hände sen när den här andra attacken då kom. Men han påpekade återigen att han litar på att Bradley fattat rätt beslut och sådär. Så att han svär sig fri från inblandning, Hegseth.
Mm. Gina, efter Washington Post publicerade det här då under Thanksgiving-helgen, så har ju både republikaner och demokrater reagerat mot de här uppgifterna. Vad är det som händer där?
Ovanligt starka reaktioner i kongressen och från flera tunga senatorer från båda partier som säger att det här måste utredas, och flera, även republikaner, som säger att om de här uppgifterna stämmer, att det har varit en andra attack i syfte att döda de här två överlevarna, då är det ett krigsbrott. Så att ordföranden i senatens försvarsutskott, republikanen Roger Wicker, han har sagt att han kommer kalla de ansvariga till förhör. Han kommer att kräva att få se all dokumentation, för det finns ju inspelning, alltså videoinspelning av hela den här attacken, och den vill man se, och man vill också höra exakt vad som har sagts från ansvariga, vem som har kommenderat vad. Och demokraterna går ju ännu längre i sin kritik, och flera demokrater som kräver att Pete Hegseth ska avsättas från sin post.
Mm. Allt fler talar alltså om detta som ett potentiellt krigsbrott. Och med oss nu för att reda ut vad som gäller den här frågan har vi professorn i internationell rätt, Said Mahmoudi. Välkommen.
Tack.
Innan jag ställer frågor till dig så tänker jag bara, Gina, om du först kan berätta hur Trump motiverar att detta är ett krig. För det är ju på något sätt grunden för att någonting ska vara ett krigsbrott.
Precis, det är grunden. Donald Trump har förklarat krig mot narkotikan och specifikt krig mot drogkarteller som smugglar knark till USA. Och det här är ett beslut som han har fattat på egen hand. Det har inte gått via kongressen. Men eftersom han nu har förklarat krig så betraktar man då människor som man hävdar smugglar knark. De betraktas inte som vanliga brottslingar utan som stridande, som motståndare i ett krig. Man har klassat dem som narkotikaterrorister, som Trump kallar dem för. Och hans motiv till att göra så här är att man behöver skydda amerikaners liv och hälsa. Det vill säga man behöver stoppa all narkotika från att komma in i landet. Det är motiveringen för den här krigföringen.
Mm, Said, alltså det är jättemånga amerikaner som dör av detta, och han har klassat de här människorna som narkotikaterrorister. Vad säger du om den motiveringen? Funkar den?
Nej, tyvärr. Det funkar inte alls. Alltså det finns bestämda regler vad gäller vad inom folkrätten utgör krig eller väpnat konflikt, som vi säger. Det handlar om en konflikt mellan två stater där båda staterna använder våld mot varandra, fullskaligt våld mot varandra. Så är det inte fallet idag mellan Venezuela och USA. Men det är inte första gången. Vi vet att det har förekommit även tidigare, 2001 efter Al-Qaidas attack mot USA. Började USA använda begreppet illegala kombatanter, som även nu förekommer. Så de skapar begrepp som passar situationen. Förra gången när de som sagt använde ordet illegala kombatanter, syftet var att de skulle hålla sig befriade av respekt för krigets lagar. Att inte behandla till exempel alla som blir krigsfångar, alla Al-Qaida-medlemmar som blir krigsfångar, att behandlas på samma sätt som folkrätten säger. Vi känner bra till hur det gick till i Guantanamo.
Mm.
Nu är det också ett nytt begrepp de har hittat på, narkoterrorister, i princip för att rättfärdiga, enligt min mening, de vill rättfärdiga internt. Det har inget stöd i folkrätten och i förhållande till andra stater.
Ja.
Så kort, man kan säga att Det kanske finns en politisk anledning och förklaring internt, men helt irrelevant och ogrundat enligt internationell rätt.
Mm. Så att rent juridiskt så håller inte detta, och då kan det alltså inte vara ett krigsbrott eftersom det inte pågår ett krig. Men Said, om vi ändå då skulle utgå från Donald Trumps definition här och att det råder ett krig, då uppstår ju frågan om krigsbrott. Skulle det i så fall vara ett krigsbrott att attackera en båt på det här sättet?
Nej, men alltså krigsbrott blir aktuellt om det råder ett krig i folkrättslig bemärkelse. Om det inte finns ett krig, som är fallet nu, då kan man inte prata om krigsbrott. Utan vad som har hänt är helt olagligt enligt folkrätt i fredstid. Att attackera civilbefolkningen, även låt oss säga kriminella, om de är, verkligen är kriminella, på ett område som inte har alls att göra med USA. Bara man ville bara påstå, eller man påstår att det handlar om illegal handel med narkotika utan att komma med något bevis att dessa båtar var, verkligen hade destinationer i USA. Inte någon information om vilka dessa människor har varit. Vilket bevis de har att det verkligen fanns narkotika på ombord. Så det är brott mot civilbefolkningen till medborgare i ett annat land och i ett område som är helt utanför USAs jurisdiktion. Mm.
Jag måste ändå fråga, eftersom det trots allt är USAs president och försvarsminister som säger att det här tycker vi är ett krig. Är det odiskutabelt och är det okontroversiellt att säga att det här är fel? Det här är inte ett krig.
Det är kontroversiellt på samma sätt som det var folkrättsstridigt att ha fångar på Guantanamo och på många andra ställen utan rättegång. Med anklagelser som hade inget bevis eller inget övertygande bevis och godkändes inte av andra länder. Så ur folkrättsligt perspektiv finns inga grunder. Men som sagt, av den förklaring som vi hörde alldeles nyss angående debatten som pågår i USA, det kan hända att det kan hjälpa till exempel krigsministern och hans ställning att man säger att det är krigsbrott eller inte krigsbrott och hur det förhåller sig mellan honom och militär personal som utför dessa handlingar och hur man ska bedöma deras ansvar, så att säga, oavsett vem som har gjort det.
Simon, i USA så diskuterar man ju det här utifrån att man lite grann har köpt premissen att det här är ett krig och därför skulle kunna vara ett krigsbrott. Varför är man så upptagen med den här andra attacken?
Ja, men den här andra attacken är ju när det finns överlevande som är satta ur spel, som ligger i vattnet, som kravlar sig fast på bråte, som ligger kvar på ytan och som försöker överleva. Och det är ju då som det finns olika lagar, liksom internationellt också, som säger att då ska man få hjälp och kanske kunna bli en krigsfånge eller någonting istället, men inte aktivt medvetet dödas när man är satt ur spel. Och det finns ju riktlinjer i USA också, men Pentagon har en tjock bunta med papper, alltså över 1200 sidor, där det står en massa om hur militären ska uppträda och agera i krigssituationer. Då pekas specifikt just skeppsbrutna ut som folk som man inte får ge sig på i en sektion om att man ska vägra att följa illegala ordrar. Så står det som ett exempel att skjuta mot skeppsbrutna är helt klart olagligt. Så står det i den texten. Så det är som att alltså döda försvarslösa människor och sådär. Så den aktuella situationen finns faktiskt med på något sätt i Pentagons egen handbok till och med. Sen så skulle det kunna gå att argumentera för administrationen då att om man skjutit en missil som var tänkt för att sänka båten, vilket man har sagt att från början att det här andra angreppet också var till för, och att det då inte specifikt ska ha handlat om att skjuta ihjäl de här överlevarna. Om det då dessutom går att visa genom vilken missil man har använt då när man har skjutit, så skulle det ju kunna vara okej att skjuta ner båten under vattnet. Mm. Om man också då köper att det pågår en militär konflikt. Ja. Vilket justitiedepartementet håller med Trump och Hegseth om, ja, att det gör.
Gina, hur ser det ut? Alltså demokraterna som har reagerat starkt mot Washington Posts nya uppgifter. Alltså hur ställer de sig till den här frågan om det råder ett krig? För det är ju som vi pratar om hela tiden. Om det inte råder ett krig, om man inte köper Trumps motivering, så kan det ju heller inte vara ett krigsbrott.
Ja, det där är komplicerat därför att de demokrater som är ute nu i debatten, de anklagar just Pete Hegseth för ett krigsbrott. Och då har man ju, som du säger, då har man ju köpt själva grundpremissen att det pågår ett krig. Men det finns också en parallell diskussion och en parallell kritik, precis som Said Mahmoudi beskriver, där många demokrater överhuvudtaget ifrågasätter hela den här insatsen och just pekar på att den kan strida mot internationell rätt och är det här rätt metod för att komma åt narkotikasmuggling och just ifrågasätter om man kan definiera det här som ett krig. Så att det är parallella diskussioner och parallell kritik från demokraterna. Mm.
Said Mahmoudi, alltså vad är det man bryter mot juridiskt enligt internationell rätt när man gör de här attackerna mot båtarna?
Ja, alltså vad man bryter mot är att enligt gällande folkrätt och framförallt havsrätten, som är en så att säga ett viktigt kapitel i varje lärobok om folkrätt, det är så att alla havsområden som ligger utanför territorialhav betraktas som internationellt vatten vad gäller sjöfart. Alltså det betyder att alla staters fartyg och båtar har rätt att navigera på det område som ligger utanför Sverige, Norge och Danmark och alla andra länders territorialhav. Och under den tiden som de är på internationellt vatten är det bara egna länders jurisdiktion som gäller ombord på fartyget. Alltså är det Venezuela som har en båt på öppna havet, då är det Venezuelas lag som gäller där. Inget annat land har rätt att intervenera, att arrestera fartyget eller besättningen ombord fartyget. Och definitivt finns ingen som helst möjlighet för ett annat land att använda våld mot en sån båt. I exceptionella fall enligt havsrättskonventionen, FN har en havsrättskonvention som är bibel för havsrätten, alla länder följer. Enligt den konventionen finns en möjlighet att om ett fartyg misstänker att en båt, ett fartyg, sysslar med illegal handel med narkotika, då har det här fartyget har rätt att efter samråd och samordning med det land som kallas för flaggstaten, alltså det land som har registrerat den här misstänkta båten. Man måste samordna med den staten och sen kan man gå ombord, kan man kolla vad finns ombord. Om det finns bevis att de verkligen har narkotika, då har man igen i samråd med det land som har registrerat fartyget gripa besättningen och vidta andra åtgärder. Mm. Så i det här fallet, om det verkligen handlade om narkotika, handel, illegal handel med narkotika, då hade USA naturligtvis rätt att kontakta Venezuela, meddela dem, informera dem, även om Venezuela vägrar att ge tillstånd. Det räcker att USA meddelar att vi misstänker att det här fartyget håller på med illegal narkotika. Mm. Och sen går man ombord och arresterar dem, men inte döda dem under någon som helst omständighet.
Men säg då, om man nu då bryter mot internationell rätt, om USA har gjort det, vem är det som kan komma och åtalas?
Tyvärr måste jag säga ingen. Alltså om det är USA, världens mäktigaste land, de kan bara göra vad de vill tydligen, som de har gjort hittills. De är inte parter till ICC, alltså internationella brottmålsdomstolen. Det finns inget annat sätt. Om Venezuela var i Kina kunde landet införa sanktioner mot USA. Men ett fattigt land kan inte göra någonting. Alltså man bara måste stå ut. klaga hos FN, kanske få tillräckligt stöd inom FNs generalförsamling, att det blir en fördömande förklaring, men inget annat, tyvärr.
Gina, jag har förstått att det ryktas en hel del om krigsminister eller försvarsminister Pete Hegseths framtid. Alltså, är han pressad just nu?
Han är väldigt hårt pressad, och det hör ju till saken att Pete Hegseth har varit kritiserad redan tidigare, så att det här sker inte helt och hållet i ett vakuum. Han är en av de mest kontroversiella ministrarna i Trumps kabinett. Han var ju rätt illa ute efter signalskandalen till exempel, när det visade sig att han hade delat topphemlig krigsinformation i en chattgrupp där man av misstag hade bjudit in en obehörig journalist för att ta del av den här informationen. Så att det har ju stormat för kring Pete Hegseth, och det finns en bubblande kritik mot honom bland republikaner i senaten. Bland annat det här att det har funnits tidigare en diskussion om att han inte respekterar juristerna på Pentagon. Att han inte lyssnar på militärjuristerna och inte tar hänsyn till riktlinjerna, utan pratar om att det är fritt fram att göra som man vill om det uppfyller USAs syften. Så att den där kritiken finns i botten, nu händer det här. Och som sagt, det är ovanligt hårda ord från republikanska senatorer just nu.
Said, kanske en lite mer så här existentiell fråga, men det dödas ju människor hela tiden i världen. De här som nu dödas i de här venezuelanska båtarna, hur allvarligt är det?
Mycket allvarligt, men precis som du säger, det finns många andra situationer och fall man känner till att folk dör varje dag på grund av felaktiga beslut av politiker hit och dit, tyvärr.
Tack så mycket, Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, för att du var med i USA-podden.
Tack.
Vi andra ska prata om en korruptionshistoria som verkar få stora konsekvenser. Det handlar om välfärdssvindleri i delstaten Minnesota. Och de som är misstänkta för de här brotten har somaliskt ursprung. Och just det är av betydelse för det som nu händer. Simon, berätta, vad är det här för bedrägerier?
Alltså det här handlar om omfattande fusk och bedrägerier där det finns totalt 86 misstänkta, varav alla utom 8 är av somaliskt ursprung. Så att det är ju därför somalierna som grupp hamnar i fokus här. Och det som det handlar om, det är misstänkta brott som pågick i flera års tid, och det åklagare menar att över $1 miljard stals från Minnesotas statskassa. Och det gick till som så att folk startade upp små företag och fick bidrag från delstaten för att till exempel hjälpa hungriga barn under pandemin. Det finns också exempel på att man sagt att man ska hjälpa autistiska barn eller hemlösa. Men i själva verket då så har man behållit de här pengarna och köpt bilar eller investerat i bostäder till exempel. Så att det här är givetvis en stor skandal då det drabbar. Dels så drabbar det också alla oskyldiga somalier i Minnesota som känner sig utpekade nu. Men det är också bekymmersamt, alltså både för demokraterna i Minnesota med Tim Walz, Kamala Harris vicepresidentkandidat i spetsen, och också överlag för amerikanska vänstern som vill att välfärdsprogram likt de som finns i Minnesota ska sprida sig över landet. Men nu får de här välfärdsprogrammen, de riskerar att få ett dåligt rykte nu nationellt när det visar sig att skattepengar också kan gå till kriminalitet då.
Gina, de här bedrägerierna utspelade sig för ett par år sedan. Varför är de aktuella nu?
Ja, debatten har pågått sedan det hände egentligen, och en av frågorna i debatten, det är vart har de här pengarna tagit vägen? Vad har de gått till? Och där har Trump-administrationen nu valt att öppna en särskild utredning om påståenden att pengar gått till terrorgruppen Al-Shabaab. Så att det gör att det blir aktuellt igen. Men dessutom så har ju Trump valt att koppla ihop somalier på oklara grunder, koppla ihop dem till skjutningen i Washington i förra veckan. Den misstänkte för skottdådet i Washington mot två soldater, den misstänkte är ju från Afghanistan. Men Trump har målat med mycket bred pensel här och pratat om invandrare i allmänhet i samband med att han uttalat sig om skjutningen och afghaner och somalier i synnerhet. Redan på kvällen, samma dag som skjutningen, så pratade han om åtgärder mot afghaner, de ska utredas, och så tog han också upp somalier i Minnesota. Och det där är ju en fråga som Trump länge har haft i bakhuvudet. Han har länge siktat in sig på den somaliska amerikanska gruppen. Han har länge velat minska invandringen. Han är mycket kritisk till demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar från Minnesota. Och nu inför han mängder av åtgärder som han motiverar med att nu behöver USA stärka skyddet efter skjutningen. Och de här grupperna har påstås då av Trump utgör ett hot mot säkerheten i USA. Han fick frågor om det här igår på kabinettsmötet. Då fick han frågan på vilket sätt det somalierna kopplade till skjutningen. Då medgav han att det finns ingen koppling. Men ändå fortsatte han rikta in sig på just somalierna och sa bland annat jag vill inte ha dem i vårt land, jag vill inte ha dem i USA.
Vi kan väl lyssna hur det lät just när han talade om detta igår då på det här tv-sända regeringsmötet.
You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain.
Ja, Trump likställer alltså somalierna i USA med sopor och säger att den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar är också tillhör den här gruppen då sopor. Simon, det här har ju fått stora konsekvenser för gruppen somalier i USA.
Ja, alltså det är ju som sagt ett 80-tal som är inblandade och misstänkt att vara inblandade i den här bedrägerihärvan. Men det finns ju väldigt, väldigt, väldigt många fler somalier i USA och i Minnesota som dras med nu i den här retoriken och som pekas ut som meningslösa i princip av USAs president. Många av de här somalierna är ju också amerikanska medborgare. Kanske till och med har röstat på Trump själv. Så att, alltså, Trump har ju sagt att han inte vill ha några somaliska invandrare i USA alls. Att somalier är alldeles för beroende av det amerikanska skyddsnätet och inte bidrar tillräckligt mycket själva. Och att det finns en anledning då, säger han, Trump. Att Somalia stinker som ett land och att man inte vill ha somalier här. Sen specifikt till somalierna i Minnesota så har Trump också sagt att han ska riva upp ett skydd som finns för somalier från att utvisas från USA. Det här är liksom inget stort och omfattande program. Det handlar enligt AP om runt 700 somalier i hela USA som skyddas av det här särskilda programmet. Men Trump har sagt att han vill riva upp det för dem i Minnesota. Så det är ju ett sätt att rikta in sig på dem där för att straffa lite extra. Och det kommer ju också nu signaler om att migrationspolisen ICE kommer fokusera hårdare på Minnesota framöver.
Och som ni sa så har ju guvernören i Minnesota, Tim Walz, fått hård kritik från republikanerna och från Trump. Och han var ju som vissa minns och som ni också sa, Kamala Harris vicepresidentkandidat förra året. Och så här bemötte Tim Walz kritiken i helgen.
Look, this is what Donald Trump has done. He's normalized this type of hateful behavior and this type of language. And mainly, look, at first I think it's just because he's not a good human being, but secondly, to distract from his incompetency. We know we just came through a Thanksgiving where prices are up. We know people are concerned about heating their homes as we're experiencing blizzards out here at the same time he's cutting those programs. So, look, we cannot allow this to be normalized.
Gina, det här verkar ju kunna bli en väldigt besvärlig fråga för guvernör Walz som väl ska ställa upp till omval nästa år.
Ja, han försöker få en tredje mandatperiod som guvernör och hans motståndare, republikanen Lisa Daymuth, hon bygger mycket av sin motkampanj på just att anklaga Tim Walz för att ha låtit fusket härja fritt i Minnesota, som hon säger i sina kampanjbudskap. Walz har ju gjort åtgärder efter att den här bedrägerihärvan har kommit fram. Han har tillsatt en särskild grupp inom administrationen för att komma åt fusk och bedrägeri. Han har infört nya arbetssätt och de som anklagas kommer att ställas inför rätta, har han sagt att det är viktigt. Men kritiken finns kvar och den ökar ju nu när Trump tar upp frågan. Igår på kabinettsmötet så satt Kristi Noem, inrikesministern, och sa att Tim Walz är wacko och han är en idiot. Så att tonläget är ju väldigt, väldigt upptrappat. Mm. Och samtidigt så går ju Tim Walz ut, som vi hörde, tydligt och försvarar den somaliska gruppen. Mm. Och säger också att det som Donald Trump gör nu, det är ren rasism när han pekar ut en hel grupp på det här sättet.
Och Simon, den somaliska gruppen, den är ju viktig i just Minnesota för den som vill bli vald till ett politiskt ämbete. Varför då?
Ja, men det är en rätt stor väljargrupp, somalierna i Minnesota. Det finns 80 000 i Minnesota med somalisk bakgrund, och de flesta där är amerikanska medborgare också, så de har rösträtt. Och somalierna har varit rätt betydelsefulla i Minnesota under 2000-talet och blivit mer etablerade i delstaten, fått mer inflytande, fått mer politiskt inflytande, även alltså med så att säga kändisar, politiska kändisar som Ilhan Omar, som vi varit inne på, kongressledamoten då från Minnesota, som är från Somalia och nu i någon form av konflikt också då med Trump, som eskalerar just nu de här två emellan. Men i alla fall, så det är en viktig väljargrupp för framförallt demokraterna, som generellt sett har haft lättare att vinna röster i den väljargruppen.
Mm. Somalierna är då en av de etniska grupper som Trump-administrationen just nu riktar sitt fokus mot. Gina, det talas om att det just nu i USA pågår den största förändringen av amerikansk migrationspolitik på många, många år. På vilket sätt gör det?
Ja, det är flera olika delar som Trump inför nu samtidigt. Och det här är politikförslag som har legat på bordet, som har varit förberedda, men som Trump nu plockar upp efter den här skjutningen i Washington och kopplar den till skjutningen i Washington på grund av att den misstänkte gärningsmannen då har bakgrund i Afghanistan. Och allt har gått i turbofart de senaste dagarna. Det är dels inresestopp från en massa länder. Jag tror de är uppe i ett 30-tal länder nu som det är inresestopp ifrån, alltså en sorts, det som kallades för the Muslim ban i förra mandatperioden i utvidgad form. Det är det ena. Det är också stopp för asylansökningar, och sen är det också den afghanska gruppen specifikt som ska utredas igen. Alla de som har kommit från Afghanistan efter amerikanska uttåget 2021 kommer att granskas igen. Och det här får ju kritik från människorättsorganisationer som säger att det här är kollektiv bestraffning. Väldigt många invandrare från flera olika grupper är oerhört oroliga just nu. Jag träffade en man här i Washington, Kasim Safar heter han. Han kommer från Afghanistan och leder en organisation för afghanamerikaner här i Washington. Vi kan lyssna på vad han sa.
We're here today to share our sympathies with the family of the victims of National Guard members. Violence has no place and we condemn violence.
What went through your mind when you heard that the shooter was originally from Afghanistan?
Well, I was shocked. I was really shocked. But definitely we will ask and we will appreciate this if they don't put this criminal action on all people of Afghanistan, because he was one person and he did whatever he did, he did it in behalf of himself, not all of Afghanistan people.
Gina, vad sa han?
Ja, Kasim Safar, jag träffade honom precis vid platsen där den här skjutningen var för en vecka sedan mot de två soldaterna från nationalgardet. Och han var där för att lägga blommor på platsen för att uttrycka sin sorg och sin sympati med offren. Men som vi hörde så sa han också, jag skulle uppskatta om Trump-administrationen inte skyllde på oss alla för ett brott som en enskild person har gjort.
Simon, hur många människor är det som berörs av den här invandringspolitiska omläggningen?
Ja, så det är ju svårt att säga hur många som totalt kommer påverkas av det här. Det är ju många olika rörliga bitar just nu och många olika frågor som ligger på bordet som Inne är inne på där med asylfrågor, visumfrågor, inreseförbud, deportationerna dessutom och jag menar anhöriga eller kollegor till folk som kan påverkas och så vidare. Så att det är svårt att ge en exakt siffra, men tittar vi på exempelvis just asylfrågan så finns det ju lite siffror. Trump vill ju kraftigt begränsa hur många flyktingar som USA tar emot varje år. 2024 så togs över 100 000 emot av USA. Biden-administrationen hade ett tak på 125 000 flyktingar per år. Under hösten nu så har ju Trump meddelat att han, tidigare i alla fall så sa han ju att han bara vill tillåta 7 500 flyktingar per år och att stanna i USA. Så det är ju en kraftig minskning i asylärenden, och då har det också varit prat om att det ska vara just vita sydafrikaner som Trump då vill prioritera. Men det är mycket olika rörliga bitar nu, mycket olika saker som händer och svårt att veta exakt vad vi kommer landa i slutändan.
Gina, Trump har också luftat idén om att dra tillbaka medborgarskap. Kan man göra det?
Ja, det går rent teoretiskt, så kan man ta bort medborgarskap för människor som är födda i något annat land. Det är en komplicerad juridisk process, det krävs beslut i domstol, men det går. Är man född i USA så går det inte. Och över hälften av somalierna i Minnesota till exempel, eller de med somalisk bakgrund, är ju födda i USA. Mm. Men Trump har ju hotat med det här flera gånger mot människor som han ser som politiska motståndare. Han hotade ju Rosie O'Donnell, kommer ni ihåg, i somras, att han skulle dra in hennes medborgarskap trots att hon är född i USA. Han har hotat dra in medborgarskapet för Elon Musk som är född i Sydafrika och för Zoran Mamdani som är född i Uganda. Mm. Och nu är det här uppe till diskussion igen alltså.
Simon, har Trump opinionen med sig då?
Vi kan gå in lite, jag vill bara tillägga en grej där på medborgarskapsfrågan som också lyfts plötsligt nu. Inte från Trump men från en senator, Bernie Moreno, republikan från Ohio, som har lagt fram ett förslag mitt i allt det här också då om att man bara ska tillåta ett medborgarskap från USAs sida. Alltså att de som har dubbla medborgarskap som är amerikaner bara ska få välja ett, för att man inte annars är tillräckligt lojal då mot USA, så ska man få välja att man bara är amerikan. Det skulle ju, om det nu skulle gå igenom, det här är bara en senator som har kommit med ett förslag, men det säger någonting om diskussionerna som pågår just nu. Men om det skulle bli så tänk att det kan finnas många i Sverige också som har ett dubbelt medborgarskap med ett amerikanskt pass som kan påverkas i så fall. Men när det kommer till opinionsläget, ja, då ska vi se. Har Trump med sig opinionen? Han har ju kämpat överlag just nu. Alltså både hur många som tycker Trump gör ett bra jobb överhuvudtaget och sen också i olika specifika viktiga frågor. Gallup har gjort en undersökning här under november som de publicerade rätt nyligen. Och det var ju då dock innan de här senaste turerna i invandrings- och asylfrågorna. Men då visade den stora undersökningen att det bara var 36% av amerikanerna som tycker Trump gör ett bra jobb överlag. Och att 37% bara tycker att han gör ett bra jobb med invandringen. Så det är ju låga siffror när man frågar alla amerikaner. Delar man upp det på partinivå så, ja, men då är det ett jättelågt stöd i bägge de här frågorna bland demokrater och ett högt stöd bland republikaner. Men det är ju inte med liksom partivännerna så att säga som man vinner valet, utan det är de här oberoende independentsväljarna som är intressant att se då vad de tycker. Och då kan man ju se när det kommer till invandringsfrågan till exempel och Trumps invandringspolitik, så är det färre än var tredje som tycker Trump gör ett bra jobb i invandringsfrågan om man är independent. Så att det är ju kämpigt för Trump. Mm.
Hörrni, ni, nu är det faktiskt tävlingsdags. Ni får inte vara med, ni två. Utan det här handlar om att vi ju ska köra 3 livepoddar i februari för att fira USA-poddens 10-årsjubileum. Biljetterna till Göteborg, Stockholm och Umeå släpptes idag. Och på Göteborgs stadsteater, håll i hatten, så tog de slut. Alltså alla biljetter tog slut på bara ett par timmar. Men som tur var hade vi lagt undan 2. Så att vi tävlar nu ut exklusivt 2 biljetter till USA-podden den 3 februari i Göteborg på Stadsteaterns stora scen. Och den första som mejlar in rätt svar till USA-podden snabela.sr.se vinner 2 biljetter. Nu kommer alltså själva frågan som ni ska kunna svara på, och den har då självklart Göteborgs fokus. Gina och Simon, skrik inte ut svaret nu, utan för det här är till lyssnarna.
Okej.
Nu kommer den. Vilken superstjärna hade sin allra första Göteborgsspelning på Skandinavium 1981? En ledtråd. Gina brukar hänga med den här superstjärnan när hon är i New York. Den första som mejlar in rätt svar till USA-podden snabela.sr.se vinner 2 biljetter. Vad har ni inte kunnat släppa?
Toppenfråga ju.
Ja. Gina, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har svårt att släppa det här kabinettsmötet igår som vi har pratat mycket om innehållet i. Det var ett långt möte där Donald Trump pratade mest och sen blev det en sån här runda runt bordet där alla ministrar pratade om sina framgångar och hyllade Trump. Och det hela pågick i 2 timmar och 20 minuter. En av sakerna som Trump tog upp som han verkade väldigt engagerad i, det är påståendena om att han börjar bli gammal och trött. Det var en artikel i Washington Post nyligen som med en kartläggning av hur ofta Trump verkar slumra till på möten. Och sen var det dessutom en artikel i New York Times som tog upp Trumps påstådda trötthet. Och det här verkar verkligen ha engagerat presidenten. Han gick till hård attack mot New York Times på mötet igår och sa att jag är skarpare än någonsin, medan New York Times verkligen inte är skarpa. Det är en tidning på fallrepet och helt misslyckad. Sen en kort stund senare så hände det igen. Donald Trump började klippa lite med ögonen. Hakan sjönk ner mot bröstet. Han verkade ha svårt att hålla sig vaken. Sen pignade han till när journalisterna började ställa frågor de sista 20 minuterna. Men det här har ju väckt nya frågor. Vita huset förnekar att presidenten sov. Pressekreteraren Caroline Leavitt säger i ett uttalande att Trump lyssnade uppmärksamt under hela mötet. Svårt att släppa.
Ja, man ser ju där att det var ju framförallt under utrikesminister Marco Rubios när han hade ordet som Trump sov eller blundade. Men Marco Rubio vände sig också till presidenten några gånger, men han fortsatte ju att blunda. Mm. Eller lyssna då.
Marco Rubio var ju sist på rundan.
Ja.
Men han började klippa med ögonen redan vid Howard Lutnick, handelsministern. Och sen var det mycket blundande. Om han sov eller inte, det vet vi inte.
Han lyssnade. Simon?
Ja, Trump kanske är trött på dagarna för det han gör på nätterna. Jag har inte riktigt kunnat släppa notisexplosionen i min telefon sent i måndags kväll. Jag har ju slagit på notiser då för varje gång som Trump delar något på sitt sociala mediekonto så att jag inte ska missa vad han har för sig. Och i förrgår då så plingade det så mycket att det nästan lät som att det ringde i mobilen i flera timmar. Det var liksom gång på gång så kom det något litet ljud från Trumps konto. Och det var då alltså över 160 inlägg som delades på några timmar från Trumps konto. Och det var ju allt från reklam att börja jobba för ICE till attacker på politiska motståndare, kritik mot Bidens användning av den så kallade autopen, till liksom konspirationsteorier om att Michelle Obama smugit in i Vita huset och använt sig av den här autopennen för att benåda folk. Och så var det också givetvis så grejer om både afghaner och somalier, en del AI-material, en väldigt så här salig blandning. Det är svårt att släppa liksom hur det här har gått till. Alltså om det är Trump som låg nedbäddad i Vita huset och scrollade och bara delade vidare saker som man såg. För det skulle kunna säga någonting om hans egna flöde ju, när det är så här stor mängd. Vilken form av bubbla som Trump har att ta del av. Eller var det någon annan som var inne på hans konto? Alltså någon form av assistent som hade som uppdrag att dela en stor mängd. Flera inlägg postades flera gånger. Det kanske tyder på att det är flera olika personer som satt samtidigt. För mig så slutade det i alla fall med att det kom upp en ruta på min mobil som frågade om mobilen skulle stänga av notiser, för det hade kommit så många. Men jag lät det vara på, för jag vill ändå ha koll.
Jag sa tidigare i det här avsnittet att det här är en podd om politik, men det är det inte. Det är ju en podd om djur. Alltså häromdagen så hade ju några takplattor i en spritbutik i Virginia rasat in under natten när ägaren kom och skulle öppna. Och det var flera flaskor som hade gått sönder och spriten hade ju runnit ut där över golvet. Och in där genom då hålet i taket så hade det ju kilat en liten tvättbjörn som slickade i sig den här spriten och låg ju totalt fylleutslagen inne på toaletten. Alltså han låg så här på mage med framfötterna och bakfötterna rakt ut. Björnen vaknade till efter att ha sovit ruset av sig och sen så fick han hjälp att släppas ut i skogen igen och verkade må bra. Men alltså så kan det gå om man går in genom ett hål i taket i en spritbutik. Så att, gör inte det, hörni. Förresten, jag säger en sak till innan jag slutar. Den 24 december, alltså på självaste julafton, då kör vi en exklusiv frågepodd. Och vill ni ha svar på något? Ni kanske vill veta något om julen i USA eller bara någonting om politik. Skriv in era frågor till USA-podden, snabela.sr.se eller i kommentarerna på Instagram. Frågepodd alltså på själva julafton. Anna Roxvall var producent. Gina Lindberg var i Washington. Simon Isaksson var i Austin. Jag heter Sara Stenholm och vi hörs igen på fredag. Adjö!